Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Filip, jag har en fråga. Mustafa berättade en grej, jag tror han snackar skit. Så jag vill veta om du har hört talas om det. Mm. Att polisen sysslar med någonting för länge sedan som hette knacka bög. Där de gick runt, någon liten enhet inom polisen som inte gillade homosexuella.
Alltså enskilda poliser.
Det var Mustafa.
Nej, men du fick då låta som att det här är en legend, eller legend, det är en hörsägen som är sann, som alla känner till. Har du hört talas om knacka bög?
Ja, alltså att det knackades böger på Kungsan har man väl hört. Men att det var poliser vet jag inte.
Aha.
Det var bara du,
alltså det hände ju på Kungsan. Det är ju känt. Alltså det är, i Göteborg var det känt.
Vanliga medborgare gick och knackade på.
Ja, eller nazister, men också vanliga.
Ja, men civila menar jag.
Ja. Okej, okay, jag vill bara säga så här. Jag hade fel. För det var inte så att... Okej, jag hade inte helt fel. Det finns inga rapporter på att polisen har sysslat med knackabög. Utan det jag har hört det här är från äldre kollegor som jobbade på den tiden. Mm. De berättade att de har sett att det har förekommit bland enskilda poliser. Men det finns inte rapporterat någonstans.
Just det.
Så då vill jag bara för säkerhets skull... Men visste ni att polisen på 50-talet hade något som hette homokommissionen? Nej, det är sant. Det är sant.
Every time we sit here and make up
something. Nej, det här är sant.
Du har precis reparerat det.
Okej. Homokommissionen i Stockholm hade som jobb att...
Knacka bög.
Nej, de gick omkring och skulle förhindra homosexuella aktiviteter i stan. Typ så på toalett. Och andra ställen. Och de registrerade också homosexuella och...
Så det är som rave-kommissionen fast...
Exakt. Eller Rom-kommissionen fast...
Rom-registret.
Ja. Men det finns ingen rapport om att polisen misshandlar homosexuella. Jag tar tillbaka det. Men jag har hört att...
Varför har du gjort det?
Jag hörde det från kollegor.
Nej, varför har du gjort det?
Knackat bög. Jag har inget emot homosexuella.
Då vet vi det då.
Yep.
Filip, hur är läget?
Jo då, det är bra. Kul att vara här. Äntligen inne i finrummet med bubbel och allt.
Det är första gången vi träffas.
Ja, känns märkligt. Nice. Det...
Jag satt ju på en middag med dig i flera timmar. Vad var det för herrgård? Det var någonstans.
Ja, var det Axel Jonssons?
Ja, exakt.
Ja, precis.
Så vi sitter och det är random bordsplacering. Så man hamnar med lite folk. Och så satt vi flera timmar. Jag bara, fan vad sköna, det är skit. Så vi satt och babblade om massa grejer. Sen efter typ 3 timmar får jag reda på att det är han som har kränkvärt på Instagram.
Vad är det du som har den?
Ja,
har du
det stämmer. Så jag är lite catfish. Jag syns inte.
Ja, men jag följer dig på Instagram.
Ja, kul.
Det är skitkul.
Ja, så det har jag pysslat med i 2 år.
Två år bara?
Kränkvärt, ja.
Hur många följare har ni?
Och vad kan det vara? Typ 25 någonting i den stilen. Men det som är roligt med antalet följare är att det är liksom 25 000 ändå ganska trogna följare. Det är liksom incels som jag skulle kunna mobilisera på en timme. I skillnad från så här, tänkvärt har ju liksom, vad är det, en halv miljon nästan. Men det är ju liksom, det är löst folk. Alltså. Så det är 25 000 lojala följare.
Fanatiker.
Exakt så.
Vem är det som har tänkvärt?
Det är ju han...
Leo Vene, eller?
Nej, det är Dyngbagge. Vad heter han? Han bor i Göteborg.
Filip någonting, eller?
Nej, Daniel Lam, tror jag han heter.
Just det, den här före detta nazisten eller rasisten någonting.
Han gjort en låt för en Ahmed-sång.
Men han hade väl, var det inte han som hade gjort rasistiska uttalanden som han har fått äta upp senare? Eller ångrat sig och så?
Jo, men det var en låt som jag tror hans vän gjorde som hette The Ahmed-sång.
Okej. Okay.
Ahmed, och så sjunger de liksom då, jag ska inte gå in på det, men där är det en hel del fördomar i den låten. Och i slutet av videon som finns på YouTube så står hans namn, och det har han fått äta upp.
Ja, för man kan säga att han har gjort en hel omvändning sen.
Ja, men jag tror inte, han var inte på intet sätt, det var ju jävligt sarkastisk musik, tror jag. Nej. Jag tror inte han var en sån trogen.
Problemet med sånt här är att om man har en sida som heter Tänkvärt och ta på sig de här stora skorna på att vara tolerant och anti-höger, då kan man inte göra, då, att vara satirisk på det sättet, då, det går inte, det flyger inte.
Nej, exakt, han har ju liksom pudlat sin humor i efterhand. Så.
Men Filip, visst är det så att det är inte bara kränkvärt som du har gjort, du har gjort andra grejer också, va?
Jag är en produktiv näthatare, jag har pysslat med allt möjligt. Nej, men ja, jag har lite andra konton också. Alltså,
massor, va? Jag var inne på någon så här, men jag var inne på någon hemsida, någon gammal kampanj eller någonting där det var... Där det var någonting kopplat till skjutningarna och där.
Ja, just det. Ja, jag har gjort
det, var rätt så roligt.
Ja, men precis. Jag gjorde en sosse-rapped, kallar jag det. Det var när Spotify rappt det så hype i slutet av året. Så jag vill ändå få fokus på frågan om gängskjutningar, gängvåld. Det blir liksom bara, det flyger förbi periferin. Ja. Hur kan man få upp liksom någonting som redan diskuteras men som alla är trötta på? Mm. Och då bakade jag in det, det jag kallar för sosserap.se, jag tror det finns kvar. Man då fick se det året som har gått med regeringen och liksom antal skjutningar. Grattis, du överlevde till skillnad från 43. Det var tack och lov inte dina två barn som blev skottskadade i en lekpark. Liksom. Så någon sån absurd satir kring humorn. Så, någon absurd satir kring det väldigt allvarliga ämnet gängskjutningar.
Mustafa, är det okej att Filip sysslar med satir och humor?
Ja, för han är rolig. Då får man.
Har du licens?
Har du satt i körkort? Ja.
Annars så måste du gå till Mustafa-verket för att få
det...
körkort.
Precis, jag får ansöka om det.
Är man rolig, då får man skämta.
Ja, men, ja, det är där gränsen går. Alltså.
Ja, och man
får... Och vem bestämmer det där? Mustafa?
Det är Mustafas the meme. Why are you booing me? I'm right!
Jag skämtar, du har green card på det.
Nej, det är bara sunt förnuft. Ja.
Eller måste gälla personen. Det är mest det egentligen. Men i alla fall, hur många aliases har du på Flashback?
Så hur många
aliases har du på Flashback?
Jag har bara ett. Och det är jävligt lätt att outa mig för att jag jobbar i finans länge. Så alla mina trådar handlar om så här superspecifika regelverk kring beskattning. Förutom ett inlägg där jag attackerar en kille som heter Corona Bob. För han snackar skit om min syrra.
Corona Bob,
som var med i Farmen. Ja, nej, hon var med i Bonde söker fru, så var det. Och då är det någon jävla Corona Bob 16 som håller på att kommentera hennes utseende. Så då har jag bara så här skatterättsliga frågor och en attack på Corona Bob. Då. Så att det går att hitta mig där.
Corona Bob 16. Är han 16?
Kommer han 16 år? Alla innan var upptagna.
Ja. Nej, så att det
är
bara
ett. Får du mycket skit av, ja, men typ det du lägger upp på Kränkvärt till exempel?
Ja, men den förvånansvärt lite ändå. Mm-hmm. Det är klart det händer. Men det är ju liksom typ Johannes Klenell och Leo Vene. Nej, det är inte jättemycket. Utan förvånansvärt lite, skulle jag säga.
Men det är väl inga av dina hatare som följer Kränkvärt?
Nej, det är väl det. Jag vet, Tänkvärts vän någon gång gick in och attackerade mig och var väldigt konfrontativ i kommentarsfältet. Men det kan jag typ förstå också, att om någon skulle göra ett satirkonto om dig, Alltså så här, man ser hotet i det. Jag tror att han var nog ganska obehagad av att liksom, någon startade ett konto som heter Kränkvärt. Men sen så har jag väl heller aldrig liksom, jag har ju aldrig attackerat honom som person eller ens hans konto.
Men han blev kränkt ändå.
Ja, så det var väl by proxy då. Det var polare som skrev. Men det var tydligt att det var kopplingar till honom. Men nej, så att inte så mycket så, mer kärlek än någonting annat skulle jag säga. Men sen när vi pratar om det där med humor och typ satir och att man kanske tycker det är roligare när det är någonting man håller med om, så är det väl ofta. Men jag kan ändå å andra sidan tycka att så här, fan, jag har sett vänsterinitiativ som jag tycker är jävligt roliga.
Vilka då?
Nu måste jag tänka till för det. Det blir jävligt narcissistiskt att jag säger det här, för att det var faktiskt Vilma Eklund heter hon. Hon gjorde en kopia på Sosorapt som jag tyckte var rolig, så jag tycker jag själv är rolig då i och för sig. Men poängen är väl att när jag la upp till exempel Sosorap, då fick jag mycket kritik vänsterifrån. Att fan vad cringe, vad tråkigt det här är. Gud vad han är try hard. Men samma människor som hyllade det initiativ, eller som liksom var anti den kampanjen, hyllade hennes initiativ som var inspirerat av samma kampanj. Och där blev det ganska tydligt att så här, satiren är bara kul när du själv tycker är enig i budskapet. Så.
Men är det verkligen så?
Jag undrar om det är samma sak för oss.
Jag tänker på, det är en komiker jag följer jävligt mycket. Han heter Andrew Schultz. Han är jävligt rå och brutal. Och han gör jag brukar inte gilla när komikern håller på med publiken. Jag vill att komikern ska köra sitt material som den har vässat i flera år. Men han freestylar nästan halva sitt sätt med publiken. Och majoriteten av hans freestyling handlar om att klanka ner på kön, etnicitet och sexuell läggning.
Så, och svarta.
Det kan vara det också. Så
det är allt som är roligt egentligen.
Men hans jackpot, det är om det sitter en iranier, en jude och typ en arab i publiken. För då börjar han driva med de tre fast mot varandra. Och det är ingen komiker som har dissat iranier lika mycket som honom.
Är det sant?
Men jag tycker det är kul. Jag blir inte så här, varför?
Nej, men okej, men det är en skillnad.
Då
det är inte ideologi. Det är bara han gör narr, till exempel någon gör narr.
Okej, det är så självdistans.
Ja, det är okej.
Nej, men det är inte ideologi heller, det är sant. Det var ett jävligt dumt exempel.
Nej, men typ George Carlin. Han slår ju, eller slog.
Han slaktar ju högern och, ja det gör han.
Ja, han har ju ett skämt där han säger att Republicans, de älskar dig innan du är född. Men de hatar dig när du har fötts. För du vet, de är emot abort, men när du är född, bara du förklarar dig själv.
Och så skickar de dig till krig när du är 18 så du ska
dö. Jag tycker
dö.
Det är briljant. Det är klockrent. Ja. Och okej, det är sant tyvärr. Det finns en sanning i det. Så det har att göra med vem det är som levererar det, tyvärr. Alltså, är du rolig? Är du Ricky Gervais? Är du Bill Burr?
Jag tycker inte Ricky Gervais är rolig.
Inte jag heller, jag är svårt fan.
Ja. Okay, men framförallt så handlar det om att man inte ska dissa din bok. Det är ju det du har sagt.
Ja, men det är klart att det var det handlar om.
Men jag tycker att det är bättre när de är, när komiker inte är politiska.
Tycker du?
Ja,
jag älskar när de är politiska.
Nej, till exempel Tim Dillon. Han är inte höger eller vänster. Han...
Men han är politisk.
Ja, ja. Okej. Inte tribal. Inte höger eller vänster i hur de skämtar. Ja.
När komiker är politiska, så sitter jag alltid och tänker på att okej, nu har han dissat höger, nu måste han dissa vänster, pliktskyldigt. Och då orkar jag inte, för att det blir ju förutsägbart.
Ja. Men jag tycker Svenska Nyheter är ganska duktiga på den balansen.
Vet
alltså,
du
den är skitsvår.
För Gaman har varit med där och startat det, och han är nog med där fortfarande lite. Ja. Men ja, de har blivit mycket bättre.
Har det blivit lite mer allmänt accepterat att bara dissa Socialdemokraterna? Jag upplever att den senaste tiden alla börjar liksom dissa dem. Även Magda börjar man dissa helt mainstream.
Jag tror du skulle säga att även Magda börjar dissa.
De driver och skämtar och så här. Jag upplever att det sker på ett sätt som inte har skett förut.
Ja, jag håller med. Men jag tror det är mycket deras egna fel också. I att ta en sån grej som hennes uttalande kring att de alltid varit för en restriktiv invandringspolitik till exempel. När jag gjorde ett inlägg om det på Kränkvärt så behövde jag inte skriva någon caption mer än liksom tala för sig själv.
Okej, vänta. Hur hade du skrivit en caption innan det här skiftet skedde?
På samma tema, eller vad menar du?
Ja, till exempel.
Ja, men man hade ju fått på något vis typ förklara eller liksom...
Att jag inte är nazist och inte vill mörda alla barn.
Nej, men mer få poängterat vad humorn är. Men det behövdes liksom inte. För det var så här, det räcker att du ser klippet och vad hon säger. För det är kul nog liksom. För det är inte sant. Så. Men sen tror jag också att om man ser bland journalistkåren, de är ju också trötta på, jag kommer ihåg i slutet av inför valet, när de kallade till presskonferens efter presskonferens. Det växte upp en frustration också.
Så de hade presskonferens om ingenting alls.
Exakt. Exakt så. Yeah. Tyvärr aldrig om mig. Jag hade velat ha samma flow som Henrik Jönsson. Där. Men jag har presskonferenser om allt.
Jag ska läsa någonting. Och Filip, du får ju gissa vilket parti det är. För mig räcker det inte att vara svensk på pappret. Du ska vara det i hjärtat. Det är någon politiker från ett parti här i Sverige.
Nu råkar jag veta, det är Socialdemokraterna. För jag läste det.
Ja, Socialdemokraterna.
Ja. Men ja, jag såg det där. Var det något YouTube-klipp?
Nej, det är en artikel.
Det är Laven Rebar. Hon var med Redar. Hon var med i DN.
Det där hade kunnat vara SD.
Ja.
Men det har varit SD. Det är
they're out SD-ing SD.
Exakt så. Det som jag såg Almedalstalet till Magdalena Andersson var ju också väldigt mycket. Det ser ut som hon stod i Bullerbyn typ. När hon höll sitt tal. Mycket så här röda stugor och flaggor. Och så där, så att,
Men de anspelar ju mycket mer på nationalism nu va? Sossarna.
De har ju så här pinnar nu, eller så Sverige flaggan ja, på och, sina kostymer.
Och påbörjar alla tal så här: hej Sverige!
Men tror du det där medvetet optics, att de placerar henne med röda sådana här Falun-röda
stugor? Ja, det tror jag absolut. Folkhem Sverige. Så, det är nog någon strategi i det.
Har du insyn i hur deras inte just Socialdemokraterna kanske, men så här politisk PR, hur de tänker då?
Ja, alltså förvånansvärt ofta tänker de kanske inte alls, men jag har lite koll på liksom hur man kan ibland ha en bild av att de är liksom rena CIA, men sen så ser man vissa utspel och tänker så här, antingen spelar de 5D-schack på ett sätt som jag inte begriper, eller så bara liksom prövar de sig fram. Men nej, jag har väl ingen riktig intel, men det är klart att man pollar ju väldigt mycket. Och partierna som har mer pengar kan ju polla mer. Där man liksom gör opinionsundersökningar och sen anpassar sin kommunikation efter det. Och det kan vara allt ifrån liksom specifika ord till hur man liksom brandar ett visst budskap.
Okay. För jag frågade, för att det var en grej du nämnde under middagen som har fastnat i mitt huvud sedan dess. Och jag tror inte att du själv tänkte på det. Men du sa, ibland när du lägger ut grejer på Kränkvärt och så får du skitstor spridning och många blir irriterade, så här, fuck, nu fick han oss, så här, shit.
Yeah.
Och sen kan du bli uppringd av folk som jobbar med PR för motståndarpartierna som anklagar dig för hur du har fått tag på informationen.
Ja.
Och så sa du att det är då de avslöjar hur de själva, vilka taktiker de själva använder.
Jo, men man blir ofta anklagad för saker och ting som... Ja, men till exempel, som du pratade om en kampanj. Jag jobbade tidigare på Stiftelsen Fritt Näringsliv. Och där gjorde vi en hel del kampanjer. Alltid tydliga med att det var vi som var liksom finansiären av det. En av dem var fastighetsskatten. Och sen så gjorde vi även en om arbetsgivaravgifter, att det ska synas på lönespesen. Och på den kampanjsidan så hade jag en sån personuppgiftspolicy som man ju måste ha, men jag pallade inte pröjsa en jurist. Så jag var så här, ja men jag gick in på Skiftets hemsida och kopierade deras personuppgiftspolicy rakt av.
Vad är Skiftet för något?
Och Skiftet är alltså en vänsterorganisation som har namninsamlingar.
De skickar mig mail varje, alltså 3 gånger i veckan får jag mail.
Varför?
För att de vill att jag ska skriva under någonting. Senast fick jag ju så här, eller för någon månad sedan, Mustafa, du är inte bjuden till Ulf Kristerssons födelsedagsfest. Skriv undan, jag bara, fast jag är bjuden.
Ja, men de är väldigt, alltså de är duktiga. Det är lite så amerikansk digital aktivism de håller på med. Men då kopierade jag den och klistrade in och bara bytte ut Skiftet till Stiftelsen Fritt Näringsliv. För då måste jag vara safe liksom, om de klarar det. Och jag fick kort därefter kritik vänsterifrån för att Stiftelsen Fritt Näringsliv äger ju fan alla personuppgifter. Och vad ska de göra med dem? Och liksom, vad ska de använda det här till? Och där någonstans, när man blir anklagad för saker så slår det en. Nu fanns det en komik att det var deras egna policy som de ifrågasatte. Men också att när man blir anklagad för grejer så inser jag att bara, fan, det var en bra idé egentligen. I vad man kan göra med det helt enkelt.
Det är faktiskt sjukt att arbetsgivaravgiften inte är spesad på lön. Vad fan?
Also very smart.
Det är genialiskt, det är det.
Varför är det inte spesat?
Ja, alltså man kan ju bli konspiratorisk för mindre, men det är klart att det påverkar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Människosyn på skattetryck om man inte vet vad man betalar. Så att jag tror att man har väl aktivt inte ansträngt sig för att det ska synas.
Och när du säger att man inte har aktivt ansträngt sig, är det då Socialdemokraterna du syftar på?
Ja, eller ja. Ja. Ja, det skulle jag väl säga. Nej, men det finns en logik i det. Att så här, det är klart, det hade ju varit svårt om man swishade in hela sin beskattning en gång per år. Liksom. Det hade ju skapat en opinion när du måste lämna över stålarna. Så det är klart att man inte vill det. Men nu ska man ändra det på i alla fall offentliga. Inom offentlig sektor ska det synas. Sen kan jag tycka att det borde vara en opt-out. Alltså det borde vara tvärtom i de här lönesystemen som finns. Att om du aktivt inte vill, alltså om du aktivt vill dölja arbetsgivaravgiften, så ska du kunna klicka på en knapp. Jag tror bara det blir liksom dagens CTC som kommer använda den. Men möjligheten till opt-out vore mer logiskt än som det är nu.
Men då är frågan, varje gång det är en högerregering i 4 år, varför kan de inte bara ändra det?
Nej, nu ska de göra det. Och de har tillsatt en utredning, vilket provocerar mig lite. Det borde ju bara gå och skriva in i regleringsbreven till varje myndighet att ni måste visa det. Men nu ska man utreda saker i alla fall.
Okej, men det är först offentlig sektor, eller?
Det blir bara det, precis. Men sen är det upp till företag, och jag kan väl tycka att de ska själva bestämma. Men då får man väl hoppas att de som har lönehanteringssystemen kanske skulle börja...
Ja, för företag förlorar ju inget på att spesa. Nej. Det är inte företaget som tar skatten.
Men varför gör inte företagen det?
Fler och fler gör det. Så det är nog bara en kunskapsfråga. Alltså att man inte... Standard på de flesta systemen är att det inte syns. Men det finns möjligheten i, mig vetligen, alla system att lägga till det.
Tjänar inte företagen på det? Alltså att visa till en anställd att du, det här är vad du egentligen kostar.
Ja, absolut. Absolut.
Det här är egentligen det hade tjänat.
Ja, jo.
Ja, nej, men det är absolut.
Så den här utredningen, hur lång tid ska den ta?
Jag vet inte. Den tillsattes ju nu nyligen. Det är Karin på Svenskt Näringsliv som fick utredningsansvaret. Jag vet inte hur lång tid det tar, men det borde ju fan bara ta en kvart. Skriv in det i regleringsbrevet, liksom. Visa nu.
Ja, för de behöver inte ändra någon skattesats. Det är ingen lag som behöver ändras. Det är ingenting egentligen.
Jag tror slutsatsen kommer bli att det ska in i regleringsbrevet.
De som har motsatt sig det här, är det någon som har motsatt sig det här?
Alltså jag funderar, nu har jag mest sökt efter de som vill ha det och hittat att det finns till och med grupperingar i Vänsterpartiet som tycker att det är rimligt, i och med att löneskatten ju är en stöld från liksom arbetstagaren. Så att säga.
På riktigt? Tycker Vänstern
det? Ja, det finns en grupp i Vänstern, så att det fanns något distrikt som hade motionerat om det här på en av deras senaste stämmor. Så då har jag aktivt bara sökt efter argument för, men om jag försöker hitta något argument emot... Så blir det väl klassiken alltid att säga, är det verkligen det viktigaste? Alltså, är det någonting att lägga tid på? Jorden går under, varför ska ni lägga energi på en sån här politisk fråga? Det är väl typ de resonemang jag har sett. Liksom.
Ja, för vad kan man ha för bra argument emot egentligen?
Kanske att folk, eller inte offentligt, men att man kommer att sänka, att folk vill sänka skatten då. Mm.
Ja, men det är inget argument.
Ja, men det är ett argument, men inte...
Inte utåt, man kanske inte vill säga exactly. Utåt.
Ja, men exakt, men det var ju det Anders Lindberg gjorde faktiskt. Han reagerade på det här genom att skriva någonting i stil med att nu politiserar regeringen lönespesen. att det är att bedriva politik.
Det är väl
politik.
Klart som fan den är politisk.
Ja, men att det blir,
det är 60% politik på min lön.
Ja, jo, i och för sig. Men då erkände han ju någonstans typ exakt det du säger. Ja. Nu kommer ju folk faktiskt inte vilja.
Jag såg att det var någon som svarade jättebra att jag fast politiserar inte man det genom att dölja det?
Ja.
Ja, det svarade han ju inte på.
Exakt så. Exakt så.
Men du, nu är du slös så.
Ja, så jag är lite schizofren. Jag sitter här i många roller.
Ja, men innan så var det Josefin Utas, va?
Mm, precis.
Och hon var ju, vi pratade ju med henne. Och när vi var klara så var vi alla deprimerade och arga.
Ja.
För att det är inte roligt att lyssna på så mycket som det slösas.
Nej.
Blir inte du rätt arg?
Jo, absolut. Skrattet sätter sig väl liksom ofta i halsen. Men jo, det är klart det är upprörande. Jag sa ju att i min lanseringsvideo var jag utklädd till Jåken.
Jag såg den. Den var skitrolig.
Den var ball. Bra tänk.
Vems idé var det?
Det var faktiskt Oscar, en god vän till mig som hade idén.
Det var briljant. För det kommer ju två medborgare längst ner i trappan när du har dansat klart och kastat din cigarr.
Ja.
Och det var Ulf och Magda.
Ja, men precis. Exakt så. Och det där var ju en referens till dels Martin Borg som var slös så långt innan mig. Men som sa att vara slöseriombudsman är lite som var en clown på cirkus. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Och det ligger mycket i det. Att så här, jag tror att han, huvudrollsinnehavaren till Jåken, praktiserade som slöseriombudsman en månad innan han liksom tog jobbet i huvudrollen. För det är klart man blir deppig, men det finns ju också en liksom absurd komik i väldigt många av exemplen också. Så det är väl en balans, men det är klart man blir provocerad alltså.
Filip, kan man säga att du har gjort någonting annat än succé när du tillträdde som slöso? Du har ju varit med överallt och syns och hörts.
Kul att höra. Själv är jag inte helt nöjd än. Nu är jag nöjd, känner jag, in i finrummet här. Då känner jag, det är väl ändå ett bevis på att det gick ganska bra ändå.
Hur länge har du varit slöso nu?
2 månader nu.
Okej.
Ja. Så att jag kan inte så länge till leva på att jag är ny på jobbet. Liksom. Ja. Utan nu får jag fan leverera.
Men när vi hade Josefin, och efter att ha läst massa, efter att vi pratade med, jag gick och googlade och kollade. Jag bara, okej, men liksom, hur mycket mer finns det kvar? För det var så jävla sjuka grejer som hon hade grävt upp på alla innan. Mm. Finns det torka på grejer att hitta?
Nej, gud. Okay. Alltså bara en sån grej som konstnärsnämndens beviljade bidrag. De är ju ett offentligt register. Jag kan sitta och bläddra fram hur mycket grejer som helst. Alltså.
Vadå?
Ja, men det är till exempel, nu senast hittar jag att det gick 1,6 miljoner till Nakenfestival i Småland.
Vänta, den här Nakenfestival i Småland, det där är ju Borderland som våra kompisar är på.
Ja, men exakt. Och det roliga var...
Är det Borderland?
Nej. Jo, nej. Exakt. Jo.
Har Borderland sökt bidrag?
Ja. Det är klart de har gjort det.
Ja. Och, men det har varit en diskussion internt tydligen, för att själva poängen med det är ett fantastiskt initiativ där människor ska samlas och liksom
dansa
tillsammans. Dansa nakna. Nej, men det är så här, allting är typ crowdfundat på den här festivalen. Det är spontan ordning. Saker och ting bara händer. Så det är någonstans ett libertariant paradis. Så. Och många är av den övertygelsen att det ska vara mellan människor. Att det är det som gör festivalen liksom så bra.
Samspelet mellan människor.
Ja, med helst nakna. men så finns det en grupp som då såg en möjlighet till att få bidrag för...
Aha, okej, vänta. Det är en grupp som ska vara med i Borderland?
Nej, utan det är Borderland.
Är det officiella organisationen Borderland?
Ja, exakt. Älvsjö Natur AB. Shit.
What the fuck?
Och jag ringde min enda källa som hade varit där. Och så skrev jag namnet på det här företaget och frågade, är det någonting du känner igen? Och hans instinktiva svar blir, nalla inte deras bidrag. Det är den bästa platsen på jorden. Jag skulle kunna ringa dig nu och ge dig en fantastisk utläggning på varför, men jag kanske är stenhög i Buenos Aires just nu. Och det var väldigt så on character för någon som tillhör organisationen och bekräftat att skattepengar kanske inte ska gå dit. Så att säga.
Men vad fan, de har ju kört jättelänge. Det är ett jävla burn. Du vet Burning Man?
Mm.
Vet du vad det är?
Ja.
Nakenfestival.
Hippies i öknen.
Det är hippies i öknen, men hela grejen går ju ut på att du får inte sälja något, du får inte köpa något, det finns inga pengar där, allting sker via liksom ditt möte med andra människor där. Det finns ingen kapitalism, det finns ingen sponsor, Google får inte vifta med loggor. Det ska vara helt jävla frikopplat från establishment. Mm. Och så kommer Sveriges Burning Man att få bidrag från konstnärer.
Men är det inte väldigt svenskt dock?
Det är svenska. Svensk ja. Burning Man får bidrag.
Ja. Burning Man sökte bidrag för att ha Burning Man.
1,6. Ja,
1,6 miljoner.
Du, för Philip, knark. För ett tag sedan så var jag nere i Malmö. Jag var vid Triangeln och jag sprang på, det såg ut som ett byggprojekt. Mm. Sen så såg jag att det var någonting som du delade om vad skateboardsamordnaren i Malmö har hållit på med. Vill du berätta mer om det?
Ja, precis. Skateboardsamordnaren i Malmö fick alltså för sig att köpa upp en nedlagd skatepark i Philadelphia och flytta den till Malmö.
Och när du säger att de flyttar, vad menar de med att man flyttar? Vad är det man flyttar? Liksom?
Bokstavligt talat 20 000 ton cement. Också stenkanter och papperskorgar.
For sentimental value eller vad?
Ja, man ska bygga upp en exakt kopia i Malmö för att det finns ett kulturhistoriskt värde, då, menar skatesamordnaren.
Men den revs ju ner.
Ja, nej, men så man har plockat, och sen har man köpt till då och kompenserat det som behövs. Men det har legat på ett lager nu i Stockholms stads kommuns förvar i 7 års tid, och nu byggprojektet du såg är alltså att de försöker bygga upp en exakt kopia som kommer.
Men vad sa du, är det lager hos Stockholms stad?
Nej, Malmö stad.
Malmö
stad, okay, i Malmö.
Så Malmö har en skateboardsamordnare?
Ja, bara där någonstans hajar man ju till, men ja, det har de.
Och vad kostar det här kalaset?
Kalaset är förvånansvärt billigt, de måste säga. Jag fick ut uppgiften häromdagen. 2 miljoner har det kostat.
Fast vänta,
men det
nu.
Är inte inklusive så här workshop och tankeverksamhet. Jag tänker att det säkert kostat mer att komma på idén. Men 2 miljoner, och så sett så var det inte jättedyrt. Men det komiska med det här exemplet är ju liksom vilka galna idéer man kan få för sig med andra människors pengar.
Ja, alltså skateboardsamordnare är en galen idé. Det är som en sketch.
Ja. Ja.
Vem fan vill...
Men dödade de inte skateboarden egentligen?
Hon gjorde det. Skateboardsamordnaren dödade skateboarden.
För när man var ungdom och höll på med sånt där, BMX och skateboard och rullskridskor och allt, halva nöjet var ju att bygga ramperna och bygga något eget själv ju. Ja.
Mm. Men hela poängen var att det är punk, du gör någonting själv, du ska inte göra någonting som alla andra gör. Du exakt. Är frikopplad från establishment.
Ja, men
hela
exakt.
Poängen.
Och där är en annan grej jag hittat på precis samma tema. Då var det kompisgäng som fick över 1 miljon i statligt stöd för att starta ett black metal band från grunden. Också extremt opunkigt liksom. Men och du är inne på någonting där, för att även med den här festivalen, att det känns som så fort någonting i det svenska samhället fungerar så ska man liksom bara ösa pengar på det. Det har varit allt ifrån att Björn Borg var stor och vi började spela tennis. Då skulle varenda jävla kommun bygga liksom tennisparker i betong. Tills att nu senast en annan grej jag hittat här i Stockholm. Det är en populär sport. En sport som blivit populär är...
Paddel.
Pony. Nej, vad är det unga tjejer gör?
Ponyridning.
Hobbyhorsing.
Vad kallas det?
Hobbyhästar.
Käpphäst.
Käpphästpony. Ja, käpphäst... Pony helt enkelt. Och då är det så här, jag har själv sett hur unga flickor samlas på typ fotbollsplaner och bygger upp liksom käppesbanor och hoppar över och omkring. Men då har politiker bestämt att fan, vi ska bygga Sveriges största käpphästbana, har man gjort i Fruängen nu för nästan 1 miljon kronor. Och det är helt enkelt att ösa pengar in i saker och ting som fria människor kan göra själva. Och det förstör ju ofta kulturen, det gör ju det.
Ja, det blir ju inte coolt längre.
Nej.
Då är det därför jag sa till de andra hatsajterna att ta inte pressstöd vad ni än gör. Mm. För det kommer döda all alternativmedien. Mm.
Jag pratade med en filmregissör för många år sedan. Han var lite konspiratorisk. Men han berättade om när punken kom till Sverige på 70-talet. Han var ju helt övertygad om att staten hade det som strategi att finansiera skiten ur det. Mm-hmm. För att då får du dem att bli beroende av dig.
Ja.
Och det är så du dödar motstånd. Du finansierar dem med skattemedel.
Men så var det lite under 68-rörelsen i Sverige. Alltså man ville ju politisera föreningslivet för att ha kontroll på det. Så att, ja, nu lät jag också konspiratorisk, men det finns ju någon sanning i det.
Det är en sak som jag undrar, Filip. Man kan ju tro att du... Och du är jättevan och har jättemycket erfarenhet, men du är inte särskilt gammal.
Nej.
Hur gammal är du?
27.
Oj, 27
år! Jorsnur.
Det är helt sjukt. Men ändå har du varit i branschen jävligt länge.
Ja, jag har ju inte varit. Jag har varit in och ut. Jag började muffa tidigt, det är preskriberat nu. Men jag var ju aktiv moderat när jag var... Jag gick väl med i muff när jag var 15, tror jag.
Ja, vi har alla våra lik i lasten.
Ja, det är så. Men jag var politiskt aktiv, så jag ville bli broilifierad på så vis. Liksom, varit inne i politiken. Men sen så var jag ju borta ifrån det i 6 år. Jobbade jag i privat sektor, så att säga.
Vad jobbade du med?
Då jobbade jag i finansbranschen.
För då blev du inte mindre broiler, menar du?
Nej, kanske inte. Men det var, jag lämnade just i och med att så här, politiken var så otroligt ineffektiv, upplevde jag. Att man har så här möten. Jag satt i en grupp, kom också, så här, kampanjgruppen, som är det mest konkreta. Nej, det här var Moderaterna då, i Halmstad.
Okej.
Och då var det en kampanjgrupp, det är inte så svårt. Hur många affischer ska vi köpa in? Och så tar man beslut och så gör man det, men ingenting hände. Och det som var så provocerande med politiken var att ingenting hände. Alltså det var så här, du kan inte sparka människor för de är där frivilligt. Och detta i kombination med att när jag började jobba i privatsektor inom finans då, kapitalförvaltning, då var det så jävla skönt att vara på möten och man tar beslut och faktiskt gör någonting liksom. Så att med det sagt så lämnade jag politiken under 6 års tid och kom tillbaka till liksom samhällsdebatten för 2 år sedan.
Var det då Kränkvärt kom till?
Exakt.
Hur kom du på idén?
Det har alltid funnits något provocerande på sociala medier och i synnerhet Instagram av att aktivism görs så enkel. Du ska liksom dela någonting i din story och så har du gjort ditt. Jag pluggade i USA under Black Lives Matter.
Och var du där då?
Ja, det var jag.
Grattis.
Vilken stad var det?
I survived. Jag är en överlevare.
Vilken stad?
I Chicago, så det var intensivt. Mm-hmm. Men just där liksom...
Chicago är väl rätt intensiv stad alldeles utan
BLM. Precis, exakt så. Nej, men så att... Den här digitala aktivismen har väl alltid provocerat i att saker och ting inte alltid är så lätta som de kan verka, inte så svartvitt liksom. Så att, lång historia kort, Kränkvärt växte väl egentligen till av en upprördhet kring just det där. Så att jag hade en, ja, men jag kan ta storyn från början. Jag var på en parmiddag på Brillo av alla jävla inneställen. Där vi satt och bara hade det trevligt. Och så fick jag en fråga från en väns flickvän. Om jag hade hört om, och så var det något arabiskt klingande namn. Där jag responderade med att nej, jag har inte hört det. Och så berättade hon att det här var någon kvinna som hade blivit mördad av sin far i något hedersrelaterat. Så. Och då hajade jag till på... min avsaknad av reaktion. Alltså jag reagerade på hur lite jag reagerade på att få höra den berättelsen. Och då var jag tvungen att som gammal muffräv flika in att så här, det har hänt jävligt mycket sen liksom Fadime och man gick liksom man ur huset för en sån sak som inträffade då. Men också att så här, någonstans svensk feminism har svikit, sa jag, så är det svenska förorter. Och fick då till svar så att så här, ja, men om vi blandar sig för mycket så kan det också gå jävligt fel. Och så tog hon som exempel tvångsstympning liksom. Och då följde jag upp det med att säga så här, ja, men om vi har ett problem i svenska förorter med liksom tvångsstympning, då har vi haft jävligt dålig integration. Och här någonstans är jag ju en jävligt jobbig kille på den här middagen. Det blir liksom blickar och jag är obehaglig som ställer som utmanar det hon säger. Och så säger hon till slut att det är bra att vi tog emot så många som vi gjorde under 2014-2015. Men så avslutar hon med att säga, jag är glad att jag bor där jag bor så jag slipper se det.
Oj.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och hon bor på Strandvägen. Oj. Och efter den konversationen så kände jag någonstans så här, det måste fan bli coolare att vara snäll än att säga att man är det. Och där någonstans föddes ju idén mycket till Kränkvärt, att man måste liksom utmana det här enkla. Så att det var väl där den idén poppar upp.
Kudos att hon ändå vågar sig.
Ja.
Hur många champagneglas hade hon druckit innan Sara där?
5, nej jag vet faktiskt inte.
Men så där är det ju. De flesta av dem som sa sig vara för den här stora invandringen, de vill ju falla i världen, inte på grannen med den. Det hörde man ju såna här medelklassföräldrar på tunnelbanan då som kunde prata om. Ja, vilken skola sätter du din ungar i? Ja, vi har köplats på den där. Är det en bra skola? Ja, det är jävligt bra område. Man fattar vad de menade. Mm. Men det var, man såg ju liksom fjällräver, ryggsäck och allt det där andra typiska attributen för vad de står någonstans i samhällsdebatten. Men man söker sig till väldigt...
Men är inte det, alltså det är ju svensk solidaritet i nötskal. Du vill vara solidarisk på avstånd. Det är så vi har byggt hela systemet.
Men är det inte konstigt egentligen? De vill inte ha multiculturalism på riktigt. Typ. För dem det är charity.
Ja.
Ja, det är välgörenhet.
Du köper en fin handväska för att visa att du är fin. Du bär fina värderingar. Du är liberal för att av samma skäl som du bär en handväska.
Alltså jag såg,
är det något fel i det?
Ja.
Vad är det för fel? För jag tänker så här, på så sätt är ju så jag har växt upp. Alltså både jag och min brorsa, det är ju av form av välgörenhet. Det är ju människor som hade goda avsikter, vill väl och vill vara med och liksom att ja, med ensamkommande ska ha det.
Fast det är ju inte
det är ju jättebra.
Fast vänta, de som du bodde hos,
ja?
De gjorde ju det faktiska jobbet. Det är inte bara att de betalar skatt och bar på fina värderingar. De lät er bo hos dem.
Fast det är ju vad de tycker och tänker. En annan säger att det är bara värderingar. De bär oss som handväskor. De kan alltid visa upp oss och säga kolla här vad vi har gjort. Det är den motsatta argumentet som några andra
kommer
med.
Jag kan ge ett jättebra exempel. Mm. Jag har de senaste veckorna kollat så här hur många stiftelser det finns i Sverige och organisationer, alltså rika personer som ger... Du kan söka pengar hos dem. De bara slänger pengar på dig. Och det kan vara så här, någon förening i orten, de slänger pengar på dem, de ska förebygga så att ungdomar inte hamnar i kriminalitet, eller de vill spela fotboll. Det finns jättemycket pengar att söka. Och när jag såg det, jag tänkte så här, wow, det här är helt fantastiskt. Det finns jättemånga människor som på riktigt vill hjälpa till. Ge dem pengar, du behöver bara gå dit och söka pengarna.
Utmaningen är att hitta rätt personer.
Exakt, de vill att det ska vara bra. Men sen slog det mig att, fast det är ju inte på riktigt, för att du ska skapa en inkludering, att människor ska känna sig välkomna. Det ska ju ske via civilsamhället. Det ska ju vara frivilligt. Det är att man öppnar sina hem. De här märker ju att okej, det finns en massa pengar, men jag måste fylla i blanketter för att få hjälp och solidaritet från någon på avstånd. De vill oss väl, men de vill ju inte ha med oss att göra på riktigt.
Men är det inte två olika saker? För att det jag tror att de många vill ha, det är att de vill ha att människor genuint är intresserade av en annan som person. Alltså möten människor mot människor. Medan de här stiftelserna, det de gör egentligen bara ge bort pengar.
Ja, men det är ett avlåtsbrev.
Och det är två separata grejer.
Hanif, du vet, katolska kyrkan hade avlåtsbrev. Att om du söp, slåss och knullade runt så kunde du betala en peng till kyrkan. Så fick du ett brev på att du ändå skulle få komma till himlen. Det är samma med de här. De vill ju inte ha mångkultur. Och det är det värsta de vet. Någon, du vet, arab eller somalier bor granne med. Men genom att köpa det avlåtsbrevet och skänka pengar till något Röda Korset eller vad fan det är, så har du dövat ditt samvete och du kan vara fin. Så nu är det okej att jag bor i ett rasrent, vitt, ariskt område.
Om man kan säga vad som helst om någon som bor i orten, de känner av det här. De märker det. Det är samma när det kommer en lärare till deras skola eller någon börjar på deras fritidsgård. De märker att de flesta av dem, det finns såklart individer där som inte gör så, men de märker att den här personen är här för att skriva i sitt CV att jag har jobbat på en fritidsgård i Rosengård. De vill vidare sen. De vill någon annanstans. Det är inget fel på det. Det är inget fel på det.
Nej, men
de
utmärkt i CV:t när du ska bli FN-diplomat eller någonting.
Nej. Men du vet så här.
Jo, men det är ju det.
Fast jag menar på att det finns en del människor som... definitivt att de har inga problem att outa det utåt, men de genuint vill göra det. Alltså en stor andel av de personer som jobbar i förorten, det är ju, vi kallar dem för kultursvenskar. Alltså, ja, men kultursvenskarna, de kommer dit för de har fina värderingar. De bor i Bromma. Mm. De bor i Lidingö. Men de vill komma till förorten och de har gjort det under 20 års tid. Kommer dit, jobbar med frågor. Men sen så vill de inte ha...
Exakt, och det är det jag menar att de märker av. De vet att den här personen är här 9-5. Sen går hen hem.
Men det är ju hela systemet i Sverige.
Jag vet.
Men polisen, vi fungerar ju på samma sätt.
Ja, men det är inte så det fungerar i de kulturerna de kommer ifrån eller deras familj.
Nej, men nu är de i Sverige. Nu ska man passa sig.
Sen har du undantag. Sen har du polisen Ulf Boström i Göteborg. Han är där 24 timmar andligt och fysiskt.
Rissa.
De kan ringa honom på en fredag kväll eller lördag kväll och han kommer svara och han kommer hjälpa dig. Och de är så här, det är därför de i somalierna i Göteborg kallar Ulfen somalier. De säger att du är en av oss.
Det som sker också av de här personerna som är genuint intresserade, det är ju att det uppstår en intressekonflikt. För att du har ju å ena sidan en person som är genuint intresserad av att hjälpa människor. Mm. Sen så har du en massa högt uppsatta chefer i samma organisation som inte är intresserade på samma sätt. De är där, de vill vara chefer, de vill liksom, precis som du säger, skriva på sin CV. Så kommer de här människorna och outtrumfar dem i autenticitet. Mm.
Men de här kultursvenskarna du pratar om, de gör ju ändå mer än de som provocerar mig allra mest. Och det är ju just på det här, när vi pratar digital aktivism, att dela en svart bild gör ju ingen skillnad mot att liksom ens vara där.
Ja. Jo, men det är därför jag säger att det är helt fantastiskt att de här stiftelserna finns som bara, de vill hjälpa till. Men det är livssynsättet som krockar.
Alltså jag vet inte om jag håller med om de genuint vill, alla vill hjälpa till. Tror inte
avstånd
det är,
vill de
fast
genuint.
Tror inte en stor del av det är att de har någon fin gala och så visar de upp sig för varandra och berättar vilka fina projekt de har bidragit till.
Samma, I guess.
Ja.
Nej, jag skulle säga alla gör så. Men i slutändan så har det ändå gått pengar till de här människorna.
Alltså men vet du, pengarna har inte gått till de här människorna för att invandrare är sämst på att söka kulturbidrag.
Ja,
invandrare vet inte sånt.
Det är också ett problem.
När jag var liten, eller ung, när jag höll på att göra elektronisk musik, då blev jag kompis med en snubbe på nätet. Han bodde i Sverige och vi skulle göra en låt ihop, för båda hade precis fått skivkontrakt. Så han bara, kom hem till mig. Och han bodde på gröna linjen, typ någon av de här fina varianterna av det. Så jag åker hem till honom och så sitter vi där. Och där, jag är typ 17 vid det här laget. Det är första gången jag i mitt liv får höra att man kan söka pengar för att göra musik. Mm. Och han hade sökt skitmycket pengar. Så han satt ju med studio och hade allting. Jag hade jobbat på Max och liksom friterat pommes för att köpa sämsta jävla ljudkortet som fanns.
He's like, he's a millionaire.
Men sen får jag reda på att den här personens mamma är en av Sveriges mest kända skådespelare. Jaha. De badade i pengar. Mm. Och han sitter och söker bidrag. Mm. Mina föräldrar visste inte vad söka bidrag till kulturprojekt är. Det finns bara i Sverige, det är ingen som vet vad sånt är.
Min brorsa sökte ju från när han pluggade på Hawaii, han bor där. Han sökte och han fick över 100 000 i stipendium för att han skulle plugga någon kurs. Han kunde inte komma ut och plocka ut sitt stipendium, så då fick jag åka dit. Det visade sig att det var Gålö-stiftelsen.
Vad heter det?
Gålö-stiftelsen.
Vad är det?
Gålö är en ö typ vid Nynäshamn. Jag har inte riktigt koll på dem, men de har en typ bråkig historia. Jag vet inte, de har haft massa med ungdomar, tvångs... Jag har inte riktigt koll. Men hur som helst, den här stiftelsen, de är en av de rikaste stiftelserna i Sverige. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det var, över 1 miljard eller någonting. Men jag träffade han som var ordförande och han sa sådär till mig att... vi vill ge bort pengar. Vi har massor med pengar. Ja. Vi har över 1 miljard kronor här. Och vi vill ge bort dem. Men det finns ingen som kan söka dem. Mm. De kan inte ens fylla i blanketter. De copy-pastar varandras blanketter så. Och det är också ett jobb. Det är deras jobb att göra sig av med pengar. Jag vet inte vad jag skulle säga.
Where do they get the money from?
Ja, men det är privata aktörer.
Ja, men ofta är det finns väldigt många ändå civila stiftelser där typ någon väldigt rik gubbe gått och dött och sen liksom då i sitt testamenterat något syfte. Mm. Jag vet själv när jag pluggade i USA, jag tänkte göra som din bror, men jag pallade inte fylla i blanketter. Men då kollade jag, liksom, det finns en uppsjö av väldigt så här, specifika grejer. Typ unga pojkar i Halmstad som gillar att spela fiol. Så kan du liksom...
Det finns jättemycket. Det där lät lite
pedo. Vad heter han?
Men det är ofta unga väldigt nischat.
Från till 13. Så illa fotboll.
4-13.
Snygga. Nej, men så det finns jättemycket så här, specificerat. Så det finns pengar som finns där, men det är svårt att liksom matcha med dem som har behov. Det finns ju tjänster för sånt där. Men sen finns det också den statliga delen som beviljar. Och där var du inne på någonting när du sa det, att så här, det är sällan invandrare som söker dem. Alltså, jag har kollat som sagt mycket på konstnärsnämnden. Om jag skulle plotta ut vilka det är som har fått det och vart de bor, så hade det varit väldigt mycket röda prickar på Södermalm. Liksom.
Det är så.
Och det är ofta också när man läser de här beslutshandlingarna. Nu senast tittade jag på, det var ett konstprojekt, en konstinstallation där 349 skådespelare skulle ringa till alla riksdagsledamöter vid samma tidpunkt och då ha en osammanhängande dialog med den här riksdagsledamoten. Det var konstverket. Man spelade inte in samtalen, utan det var liksom...
Det är inte på riktigt. Fan. Du skämtar.
Jag tänkte
nej, det är på riktigt.
Det är inte på riktigt.
Det här är på riktigt.
Det där, nej, det där är bara fejk. De bara fyller i det pappret, så tar de emot pengarna och förskingrar det.
Nobody knows. För att konstverket, det enda som finns kvar av det, citat, deras egna ord, är minnena mellan skådespelarna.
De spelar inte samtalet. Spelar inte
nej,
in
samtalet. Nej,
Vad behöver de pengar till?
Över en miljon. Det var då dels manusskrivning och sådär. Och manuset var som sagt att ha en osammanhängande dialog.
Är de så dåliga skådespel att de inte kan improvisera ett 4 minuter samtal med riksdagsledamöter? De måste skriva fucking manus.
Ja. Nej. Skådespelarna spelar upp. Sen har de en regissör. Allt annat kostar också pengar.
Det var helt utlöst. Och det här är ett exempel. Alltså så här, dels hur får man idén, men framförallt det är ju någon som är medveten om hur man får medel för det här. Oh. Och när man kollar beslutshandlingarna, och det här händer väldigt ofta när jag kollar på just kulturbidrag, då är det alltid att någon ledamot har plockats bort från ärendeberedningen för att de har jäv. Mm. Och då var det flera ledamöter som hade någon relation till de som sökte. Oh. Så det är ju en liten klick som är väl medveten om hur man... mjölkar staten på pengar, som får väldigt mycket. Don't hate the player, hate the game, liksom. De gör väl någonting rätt, antar
jag. Det är inte ändå någon sorts pengatvätt det här.
Jo.
Där du går med våldsmonopol och tar folks pengar och så tvättar du det rent genom statsapparaten för att dela ut det till din släkting eller kusin som håller på med citattecken konst. Mm. Som går ut på att du ska ringa en riksdagsledamot och vill ha 1 miljon för det. Är inte det här pengatvänt?
Jo, på ett sätt är det där. Det är lite som en maffia, du vet, som hittar på någon grej och så pengar de har snott i ena änden ger han till sina ungar eller kusiner eller för att hålla folk nöjda.
It's protection money.
Men var det inte någon som gjorde en bio eller teater för maskar?
Jo, det var också det var Kulturrådet, tror jag.
Ja, precis.
Konsert för döva maskar.
Ja, det var fåglar och det var ute i skogen, ja. Precis, man la miljonbelopp på det. Men också trollforskning var ett sånt exempel.
Trollforskning.
Och det där klippet är ju hilarious.
4,5 miljoner för några flummare skulle springa in till skogen och tänka som troll. Och det var inte kulturbidrag,
ja.
Det var fan forskningspengar.
Yep. Ja, ännu bättre.
Alltså, ju mer jag tänker på det, ju mer inser jag hur genialiskt det hela är. För att om du kritiserar det här, då får ju du svaret, men konsten ska vara fri.
Ja, men exakt. Och typ, tanken är att folk ska bli provocerade. Alltså, fast, det är ofta deras argument.
Fast jag håller med om att konsten ska vara fri. Det första vi ska befria den från är skattemedel. Då är den ju fri.
Men du, varför är det här ett högerprojekt? Varför brinner inte vänstern för att skådespelare inte ska ringa upp våra riksdagsledamöter och prata osammanhängande med dem?
Ja, alltså jag tror ju egentligen att det är ett partipolitiskt liksom oberoende projekt. Skatteslöseri borde vara det, om inte annat. Sen kanske det var dumt att skattebolag att tillsätta högertrollet Filip Syrén till slöseriombudsman. Men jag menar att i väljarkåren bland alla politiska partier så finns det ju väldigt starkt agg mot den här typen av slöseri med skattemedel. Jag vet inte varför de inte tar kampen mer, men jag menar, om man ser på typ väljaren som ändå skulle vara typ min far, gråsosse, jobbat i industri hela livet. Det finns ju inget som provocerar en sån som honom mer än liksom konst för dagmaskar med skattebetalarnas pengar. Och det har väl bara blivit höger för att det är högern som liksom lyfter det. Ja, jag har inget bättre svar
än det. Varför egentligen. Just, alltså, varför har konsten fått en sån... Jag tänker så att av alla olika branscher och av allting man gör, hur kommer det sig att just konsten får en massa jävla bidrag?
Det är ju inte tyvärr bara den heller. Det är så här, kolla företagsstöd i miljardklasser. Alltså det, men ja, konsten är väl... Jag vet inte varför de kommer undan, för att det är hela tiden med resonemanget som du säger, att den ska vara fri och att det ska vara...
Men det är väl egentligen småsmulorna. Det finns väl andra stora skevheter. Jag tänker, fast det har ju inte så mycket med staten att göra, men hela ESG-grejen, hur man allokerar kapital, är helt uppåt väggarna fel.
ESG?
Ja.
Vad då ESG?
Vad fan står environmental, för, sustainability, eller social... Vad fan står governance? Governance.
Och SF för sustainability.
Typ så här, vi sitter på en pensionsfond med 86 miljarder av skattebetal, eller arbetarnas pengar här. Men vi följer ESG-direktiv, så vi kommer bara lägga pengarna i sånt som är PK. Och då lägger man det... Du har någon jävla broiler som har skrivit ett white paper. Eller du vet, du har någon ny check-startup som låter jättefint. Och de får hur mycket pengar som helst. Men egentligen producerar de inget av värde. Samtidigt kan man inte satsa pengar i Saab, för det är ju inte etiskt. Samtidigt som vi behöver rusta upp försvaret, för ryssarna på krigsstigen. Men det finns inga pengar till försvarsindustrin, för vi har ESG-regler.
Det där är en egen bransch, certifieringsbranschen. Oh ja. Det är ingen skillnad på det. Och fan var det man ville certifiera arbetsplatser för förut? Menscertifierat eller vad det var.
Ja, alltså mens är mens.
HBTQ-certifiering.
Ja, HBTQ-certifiering, exakt. Och. Det är ju samma grej. Du har bara hittat en ny take på den när du snackar om environment, social.
Ja, men det
är
beskydda pengar. Du slipper anklagas för att vara homofob. Du går någon kurs, inga lär sig någonting, men nu har du fått en certifiering.
Ett sidospår. Jag var på gymmet idag. Jag stod där helt naken och skulle byta om. Då kommer det en tjej in i gymmet.
Och vill HBTQ-certifiering.
Det är lite bättre att du står i omklädningsrummet om du är naken. Men okej, fortsätt.
Och jag tänker direkt att, vet, det förekommer ju kvinnliga personal i omklädningsrummet. Men de brukar alltid stå utanför och säga, hallå, är det någon där inne? Så är man, ja, okej, jag kommer in. Och så kommer de in och städa lite, typ. Det här var en tjej som identifierar sig som en kille. Så hon hade så här rosa hår och en jacka.
Var det Ida?
Nej, fuck you. HBTQ-flaggan och allt sånt där. Och du vet...
Fick du stånd?
Nej. Och det kändes inte helt... Vet, hon var typ 17 år kanske.
Oj.
Och hon kom in med en attityd om att typ, nu är jag här. Okej?
Okay? Show me your dick!
Han var ju redan naken. Men vad skulle han göra där? Eller,
den, vad, eller
vad,
skulle,
vad skulle personen göra i rummet?
Byta om för att sen gå och gymma.
Jaha, det var en kund.
Ja, det var en kund. Aha. Ja, så hon var inte på gatan.
Men hur vet du att det var en tjej? För att biologisk tjej?
Det är en tjej. Jag såg att det är en tjej. Hon hade ju tuttar och grejer.
Det kan ju ha varit en gamer som har fått chipstuttar.
Det var en tjej.
Det kunde vara okay. Mohamed Demirok.
Va? Ser han ut som en tjej?
Det var too random.
Varför har du tänkt på hans?
Jag tänkte på just chipstutta. Jag tänkte specifikt på Muharrem. Han har chipstuttar. Han har ju det.
Men hur som helst, alltså, jag tänker så här, när jag ser den här killen, tjejen, men jag är ju tolerant, jag, okay, fuck it, jag bryr mig inte, fan, och om hon ska duscha sen, jag kommer inte gå in i duschen när hon duschar, alltså, jag kan inte se det. Men average åldern på det här gymmet är typ 60 plus. Hur ska de göra när hon kommer in där?
De får väl gå runt där med sin pläp.
Pläp?
Vad är pläp för något?
Pung längre än penis. Du vet gubbkukar, då är det ju pungen hänger längre ner än penis.
Heter det pläp?
Ja, det är pläp.
Did you see that Liberalerna och Moderaterna want to make it easier att byta juridisk kön?
Nej, jag såg det.
Vilka vill göra det?
Liberalerna och Moderaterna.
Och easier på vilket sätt? Åldern?
Ja, sänka åldern och att det ska vara bara psykolog som intygar det.
Och vet du att Strandhäll går emot?
Strandhäll är emot.
Och hon har fått kritik inifrån då?
Det jag tror att partiet har splittrat.
Jag läste att 80% av folk i Moderaterna är emot detta. Men att Ulf Kristersson av någon jävla anledning driver på att detta ska drivas igenom.
Jättekonstigt.
Det är jätteskum. Jag fattar inte vad...
Jag vet vad du är ute efter. Håll inte på med det där nu.
Vad?
Jag vet vad han håller på med. Sluta med det där.
Vad håller du på med? Det stod i tidningen.
Ja, men jag vet, men... vad du är ute efter.
Nej, men jag fattar inte vad.
Jag fattar inte heller.
Jag vill inte gå in på det.
Ja, men då har du sagt A, får du säga B. Jag bara säger vad jag läste i tidningen.
Han försöker säga... Det där är ett rykte som har spritts länge.
Ja, men, alla är gay.
Jag vet vad du håller på med. Slägg av
men det
mig
där. Inte, men en gay, varför är det viktigt för en gay att folk kan byta kön?
Nej, jag tror inte att han syftar på det egentligen.
Nej, det har väl inget... på, ja, men jag skiter väl, jag är gay. Det får han väl
ha. Men du menar att det är det som är hans agenda?
Nej, men hela Moderaterna, ett bögparti, ändå 80% är fortfarande emot det. 80% är fortfarande, så det har ju inte med att de är bögar att göra. Det har ju med något annat att göra. De fattar väl att det är en dum...
How would you react if like your child who's 16, so they want to make it starting from 16, comes to you and say, well, actually, I want to change my gender.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb Zista Moltit. Dom har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Forad betalar kningar. Shoppa blood pudding till familjen. Oka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrland z guld på uteserviering i bland. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Zista Moltit. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min vän.